Ja, precis när jag kom åkande i buss genom centrala Stockholm mejade en lastbil rakt igenom den folktäta Drottninggatan.
SOS 112, vinter plats.
Nu springer folk igen.
Kommer han igen då?
Jag vet inte, men folk springer det.
Nu händer det. Tyvärr så har ju vi suttit och mer eller mindre väntat på att det här skulle kunna ske.
Det är ett fruktansvärt adrenalinpåslag. Det är nästan så att man står och skakar lite på händerna faktiskt.
Du lyssnar på Samtal på liv och död, en podcast från SOS Alarm. Här skildras verkliga händelser och samtal till 112, med tillstånd från de inblandade. I det här avsnittet använder vi oss av de autentiska inspelningarna av larmsamtalen.
Den 7 april förra året så kom jag till jobbet. Klockan 8 på morgonen började som vanligt. Och vid 10-tiden ungefär så skedde det någon typ av olycka som gjorde att vi skickade ut ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Så det jobbade jag med och skrev en rapport om det. Jag heter Louise McElhinney och jag jobbar som krisberedskapssamordnare på SOS Alarm. Jag ringer upp olika myndigheter för att informera om det sker någonting som har en större samhällspåverkan. Sen så såg jag på min dataskärm att det började komma in väldigt många samtal från Drottninggatan. Att räddningstjänsten blev kallad dit. Eftersom att jag bor i Stockholm så vet jag att Drottninggatan inte är en biltrafikerad gata. Så jag reagerade på att det var en trafikolycka. Det började radda in fler och fler trafikolyckor på samma gata. Och då zoomade jag ut min kartbild som jag hade lite mer inzoomad. Och såg att det var många larmsamtal längs hela Drottninggatan. Och då förstod jag ju att det var allvarligare än en trafikolycka.
Jag hade varit och klippt mig. Och var sen på väg norrut på Drottninggatan. På väg tillbaka till kontoret. Jag heter Jens Eriksson och jobbar som webbdesigner borta vid Adolf Fredrik kyrka. I korsningen Kungsgatan-Drottninggatan så hann jag några meter in på Drottninggatan där jag ser ett stort dammmoln. Det här var ju den 7 april, den första vårdagen, så det hade precis blivit torrt. Så det där dammet gjorde upp och det i kombination med att jag mötte 40-50 människor som alla hade liksom något konstigt i blicken. Det var, jag förstod ju ganska snabbt att här är någonting som är fel. Och vände om och skulle komma runt hörnan och ställa mig skydd, tänkte jag, men det hann jag inte.
Ja, jag heter Oskar Nyblad, jobbar som ambulansdirigent på SOS Alarm i Stockholm. Från att larmsamtal kommer in på 112 och mina kollegor för en intervju med inringar så sköter jag själva utlarmningen rent praktiskt och rent logistiskt av ambulansresurserna helt enkelt. Och sen se till att stötta dem och hjälper dem med alla problem som kan uppstå ända in till patienten helt enkelt. Jag hade 2 stycken nya dirigenter med mig som jag handledde under den här dagen då.
Ett av de första samtalen vi tog ner då var ju från Drottninggatan då.
Mina första tanke är det här är ju fel, det här är terror, kommer väldigt snabbt till mig för att lastbilen kör så fruktansvärt snabbt, så jag blev bara stående och följde med kroppen hur den passerade mig på en 2-2,5 meters avstånd.
Oh shit!
Så fort lastbilen har passerat så ligger det en kropp framför mig och jag tittar ner mot Åhléns för att se var lastbilen tog vägen och då ser jag ytterligare en kropp. Och en av dem förstår man att den här människan lever inte längre. ganska snabbt så kommer det folk från alla möjliga hörn och samlas runt honom och påbörjar någon form av hjärt-lungräddning eller försöka ge hjälp. Och jag tror de är en fem personer där runt omkring, och jag tar upp telefonen och ringer 112, och i efterhand sen när jag tittat så står det 1453 i min telefon, så jag bör ha varit bland de första som ringde SOS.
SOS 112,
hallå, Drottninggatan Stockholm, vi har haft en lastbil som har kört över folk.
Som har kört över folk?
Ja, den har blåst i alltså 100 km i timmen. Kungsgatan, Drottninggatan, ner.
Kungsgatan. Hur många är skadade där?
Jag skickar massvis. Alltså, de har skickat från Olof Palmes ner till Plattan. Skickar allt ni har.
Medan vi lyssnar på det här första samtalet då, så ser jag ju på skärmen framför mig också. Vi har ju en lista då över pågående inkommande händelser. Och det blir bara mer och mer händelser från just den här geografiska positionen.
Han fortsatte, ja, alla ambulanser. Jag ser inte längre. Han bara blåste på utan helvete. Jag ser inte den.
Om du uppskattar hur många han kört över?
3, 4 ser jag där. 5 kanske. Jag ser 5, men han har alltså kört ner till Plattan. Så det är massvis.
Jag märker hur mina kollegor runt omkring mig också pratar om samma händelse. De har egna inringare i sina öron.
Ja, och här är en som jag tror lever.
Ja, okej. Jag förstår.
Och sen avslutas samtalet ganska snabbt. Eller i alla fall för min del. Jag väljer att gå ut samtalet ganska snabbt. Då själva utlarmningen måste påbörjas.
Ja, okej. Ja.
Nu springer folk igen.
Kommer han igen då?
Jag vet inte, men folk springer. Det. Ja, det här med här är växter och sånt nu som delar.
Ja. Ja, försök att utsätta inte för några risker här. Nej, det går nu. Ja, det är jättebra. De är på väg.
Det man gör klart ganska fort, och det gör vi i alla sådana här händelser när vi märker att det kommer in massamtal, det är att en person håller i händelsen. Så att jag gör klart för mina kollegor ganska snabbt att jag har Drottninggatan. Det är ungefär det så man säger ganska kort, för då uppfattar de, okej, jag sitter också med Drottninggatan, men Oskar har hand om det här just nu. Han har redan fått det sedan innan. Och då blir det ju mina kollegors uppgift då att egentligen bara samla in information från varje inringare som vi sen liksom kan koka ner till någonting användbart.
Du måste gå in.
Nu händer det. Tyvärr så har ju vi suttit och mer eller mindre väntat på att det här skulle kunna ske. Vi har ju följt andra terrorattentat som har skett i London och Spanien och Frankrike och Tyskland och så vidare. Så det var ju inte en hel nyhet på det sättet. Men just att det hände nu och hemma i vår hemstad, det är klart att det var speciellt.
Det är ett fruktansvärt adrenalinpåslag. Det är nästan så att man står och skakar lite på händerna faktiskt. Och det blir svårt att skriva så här, för man är så... Att det bara pumpar i kroppen. Liksom man blir så taggad på något vis att liksom allt ska funka så pass effektivt som möjligt. Så att det blir inte så mycket tankar första timmen eller två alls. Rent praktiskt sen så handlar det ju om att larma dit ambulansresurser, och vi ser ju på en stor karta då alla resurser och vad de håller på med just nu, och jag vill minnas att jag hade åtminstone 2 eller 3 resurser ambulanser ganska nära, så jag börjar med att larma dem, så det är mycket sånt i början, och sen även se till att liksom på något vis i det här kaoset att få någon form av struktur på det hela.
Thank you.
Ja, där är Ekot som sänder extra. Det har kommer uppgifter om en olycka eller någonting som hänt i centrala Stockholm. Ett fordon som kört in i en folkmassa i centrala Stockholm. Och jag tror vi har P4 Extras reporter Martin Svenningsen på plats där. Martin, kan du berätta vad du ser?
Ja, precis när jag kom åkande i en buss genom centrala Stockholm mejade en lastbil rakt igenom den folktäta Drottninggatan. Precis framför ögonen på oss allihopa. Jag har sett minst 5 döda, varav flera väldigt allvarligt, alltså väldigt illa tillbyggare.
Samtal på liv och död. En podcast från SOS Alarm.
Björn Skoglund heter jag och jag är en av 5 tjänstemän i beredskap som SOS Alarm har. Som tjänsteman i beredskap så är man beslutsfattare när inte vd, chefer och så vidare finns på plats. Och jag får krisberedskapsmeddelande på min telefon när någonting har inträffat som krisberedskapsavdelningen då söker olika potentater. Och jag såg att det var någonting som hade inträffat på Drottninggatan som verkar vara större. Så jag satte mig på cykeln och cyklade in och det var en spöklik stämning ut på stan. Man såg folk tysta, långa led med människor som var ute och gick och tog sig ut ur centrum. Och det kändes ju lite fel då att cykla in i centrum där jag visste att det hade inträffat. Men det är ju där SOS-centralen ligger helt enkelt. När jag åkte in så förstod jag att det här var någonting utöver det vanliga. Och då hade det börjat klarna också. Man hade hört rykten om skottlossning på Fridhemsplan. Och det var ju nästan lite undergångsstämning. Så jag förstod att det här är stort och det kanske växer och blir större. Det är ju inte ovanligt vid terrordåd att det faktiskt inträffar flera saker och kanske på olika platser. Så jag var väl ganska på helspänn och den här undergångsstämningen också. Som sagt, långa rader med människor som vandrade på gatorna. Och sen kom det ju, förstärktes just spökstämningen av att det kom polisbilar från alla möjliga håll. Eller saker som jag antar var polisbilar. Det var liksom privatfordon med blåljus på taket. Så det var verkligen det här. Och jag minns också att jag kikade liksom, var väldigt uppmärksam på saker runt omkring mig när jag cyklade in. Just det här med att man känner att vad som helst skulle kunna inträffa. När jag kom in till jobbet så var det full fart, ganska naturligt. SOS-centralen i Stockholm som då hanterar, alltså där finns ju ambulansdirigenten Oskar till exempel, hanterade ju själva händelsen och där, det ringde inte så mycket på 112 när jag kom in. Klockan var, tror jag, strax innan 4, bara några minuter i 4. Utan det var krisberedskapsavdelningen som jag gav mig in till och där var det otroligt hektiskt för där ville ju då olika myndigheter, man ville ha information om läget och så vidare, så att de arbetade för fulla muggar. Det var, jag ska inte säga att det var kaotiskt, för det var det inte, men det var väldigt hektiskt för dem.
Och det här är Ekot. Isabel Svan, du följer vad som sker via sociala medierna.
SVT kommer med uppgifter om skottlossning i korsningen Kungsgatan, Drottninggatan. Det ska vara vittnesuppgifter. Det är alltså inte bekräftade uppgifter, men det är SVT som publicerar det här just nu. SVTs reporter på plats säger också att polisen åker runt i centrala Stockholm och ropar varning för terrordåd.
På presskonferensen spred polisen denna bild över en möjlig inblandad. Bilden är tagen idag av en övervakningskamera på den aktuella platsen i anslutning till händelsen. Polisen ber alla som kan ha upplysningar om denna man att höra av sig på telefon 114 14.
Ja, vi nåddes ju av många rykten överlag om att det skulle vara skottlossning, bland annat vid Fridhemsplan och i Kista och lite så. Och det skapade ju såklart mycket förvirring. Det var ju ingenting som vi kunde få bekräftat till en början och inte heller dementerat, vilket såklart gör att det skapar oro. Så det blev ju en extra grej just i och med att den misstänkta personen som hade kört på Drottninggatan inte heller var tillfångatagen, utan han var ju fortfarande på fri fot. Så man visste ju inte om de här skottlossningarna var kopplat. Var det någonting som ett helt gäng hade utfört samtidigt eller så. Utan de tog vi väldigt allvarligt på till en början. Absolut.
För mig som ambulansdirigent så börjar det lugna ner sig. Men efter någon timme eller två skulle jag väl säga. Det är då vi har fått en ordentlig bild av vad det som har hänt. De värst skadade är avtransporterade ganska omgående till sjukhus. Så då börjar ju det här. Vi har en väldigt stor mängd människor som har samlats i en lokal. Då, som, kan man säga, en uppsamlingsplats för oskadda då, som ambulanssjukvården har hand om. Det, så jag vill minnas att det var någon skolklass som hade varit på bio på Drottninggatan precis då. De hade inte blivit utsatta för just den här händelsen, men de hade bevittnat och så vidare. Så att man samlar upp i lämplig lokal. I det här fallet vill jag minnas att det var Centralbadet som är en stort bad. Praktiskt då så blir det att man tar dit abonnerade bussar. Det sköter man i samråd med polisen då, så att man får hem de här barnen. Jag vill minnas också att det var oroliga föräldrar som jag fick höra hade tagit sig till det här badhuset eftersom de visste att sina barn hade varit på bio. Det var ju mycket att ambulanssjukvården var kvar på plats och inväntade dem och sådär. Så att det blev ju ganska utdraget innan det liksom alla hade kommit därifrån då, på ett eller annat sätt.
Nu ska jag säga att jag får in helt nya uppgifter. Det ska röra sig om att en person är gripen i Märsta. Johanna, har du sett någonting mer om detta?
Vi vet inte så mycket mer om detta. Men det är då enligt flera källor till oss på Aftonbladet. Han ska ha uppvisat lindrigare skador och sagt att han är skyldig till det här attentatet i Stockholm. Och enligt de här källuppgifterna så passar också mannen in på signalementet som gått ut.
För det var på något sätt en kollektiv suck av lättnad. Där kände man liksom att nu kan vi i alla fall andas ut lite, för nu kommer inte han att ställa till någonting. Sen om det hade varit andra terroraktörer med i det hela, det hade ju varit en annan sak. Men just det kände jag att det där var verkligen, det blir lättare att andas helt enkelt.
Det sjönk nog in när jag åkte från jobbet faktiskt. Dels så stod en vakt, vill jag minnas, i vårt garage. Det gör jag aldrig. En vakt med vapen. Så att då blev det så här att det verkligen var dels nära, men också att det var någon händelse som man inte riktigt hade så här koll på, om det kunde hända mer saker. Jag hade bil och då jag åkte bil hem. Och jag trodde jag skulle märka mer på stan så där, men visst, det hade gått en 6-7 timmar så. Det var inga människor kvar. Det var i princip helt folktomt. Och det var ju ändå en fredagkväll, va? Så att det borde ha varit mer folk på stan. Men det var det verkligen inte. Men det var då jag började känna liksom att det var liksom tufft. Jäkligt tufft. Nej, men just att det var så nära. Och att det hade påverkat alla liksom. Folk var ute nu. Det är en fredagkväll liksom, ingen var ute, så att det blev väldigt så här verkligt på något vis. Man försöker ju när man jobbar hålla sig liksom borta ifrån verkligheten så gott det går, just för att inte bli liksom personligt involverad. Men nu kom man ju ut i det när man var på väg hem, och då blev det liksom, det blev påtagligt verkligen.
De bilderna man ser framför sig nu så här i efterhand, det är en liten kille som låg in vid väggen med cykelhjälm, helt livlös, men det var liksom på motsatt sida av där lastbilen hade kört. När jag pratade med 112 så stod jag och tittade på den här killen ganska mycket, och så fick jag den här frågan om var är lastbilen nu, och jag vände mig bort och tittade ner mot Åhléns. Och sen när jag vänder mig tillbaka, då är den här killen borta. Och vad hände med honom? Det har jag fått reda på nu. Han blev indragen i en butik av personalen. Men det var så, den bilden har varit med mig, vad som hände honom.
Eh.
Jag minns att jag går alltid förbi liksom precis där i Violens huset där lastbilen hade krockat in på väg till jobbet. Och första tiden efteråt så tyckte jag att det var obehagligt. Alltså jag ville ju gå och se det för att kunna få någon slags closure. Att så här, jag har varit väldigt involverad i händelsen men jag har inte befunnit mig på plats. Så det var viktigt för mig att gå dit samtidigt som jag var inte säker på hur jag skulle bli påverkad av det. Så jag drog mig lite före. Jag åkte andra vägar till jobbet för att liksom slippa ta en omväg för att inte behöva passera just den platsen. Men sen så till slut så tog jag mig dit och det kändes väldigt bra. Och just att inte bara passera utan stanna upp och läsa lite lappar och liksom ändå ägna en tanke och ta in liksom atmosfären och miljön för att också kunna gå vidare.
Jag kunde inte somna när jag kom hem och familjen var ju också uppe och det här tror jag var, man var omskakad, kände att det här var nästan overkligt. Det är ju sådär när vardagen liksom trygga Stockholm, Drottninggatan, vardagen rubbas, ja, det tar ett tag innan man kommer tillbaka till den. Det var fantastiskt att se hur alla aktörer verkligen arbetade åt samma håll, hur allmänheten hjälpte till och oerhört stolthet över folk som la blommor på polisbilar och ja, deltog i manifestationer på stan. Så att, ja, det var mycket positivt med den här fruktansvärda händelsen.
Du har lyssnat på Samtal på liv och död, en podcast från SOS Alarm. Programmet producerades av Spoon våren 2018. I programmet fanns nyhetsklipp från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio. På sosalarm.se hittar du fler berättelser om hur SOS Alarm verkar för ett tryggare och säkrare Sverige.